Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspodden with Alexander Perleros.
Låt mig nu välkomna Björn Fransén. Han är en av världens absolut bästa kockar som lyckas nästan det omöjliga att bygga en trestjärnig Michelin-krog. Av miljontals restauranger i världen är det under 100 som har det. Det är också en väg av enorm uppoffring på sig själv, familj och vänner. Det är ett hårt klimat med 90 timmars veckor och en enorm hierarki, och bryter man mot den, då blir det både fysiska och psykiska konsekvenser. Det här är en spännande historia om en kille från Upplands Väsby som hade en dröm och lyckades. Låt mig presentera en person som skrivit in sig i historieböckerna, nämligen Björn Fransén.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Björn Fransén.
tack.
En legendar in the house.
Ja, det känns som man är gammal då om man är legendar, men jag tar det som en komplimang.
Du får ta det som en komplimang. Jag ska berätta en väldigt rolig historia faktiskt, kopplat till dig. Det var så här att jag blev en av era stammisar, Wikström.
Mm.
Rickard Wikström.
Ja.
Han hörde av sig till mig, så frågade han så här: du, vill du hänga med och checka på Fransén? Jag bara, ja, absolut. Så här. Det vore ju trevligt. Jag hade hört om någonting, men jag har faktiskt inte riktigt, jag hade faktiskt inte riktigt koll. Jag har hört om namn, alltså jag hade inte riktigt koll liksom. Sen så hade jag ett tjafs med Ida, min fru. Och då skulle vi vara där, jag tror sittningen var klockan 7. Och då så hör jag av mig till honom 2 timmar innan. Så här. Jag bara, du, alltså, går det att vi kan skjuta på den här till typ 9? Liksom? Så här. Han bara, Alex, jag tror inte du riktigt förstår. Nej, det går inte. Jag bara, men kom igen, kan du inte kolla om det går? Han bara, nej. Jag bara, ja, ja. Då åkte jag ifrån, jag och Ida var fortfarande osam. Så jag bara, okej då, vi löser inte det. Jag får lösa det eftermiddagen istället. Så kom jag dit. Och jag bara, okej, nu fattar jag varför det inte går. Alltså det är den sjukaste restaurangen jag äter på i hela mitt liv. Alltså det var det, och det är fortfarande det. Det är helt otroligt. Det var liksom 5 gånger mer personal än det var som åt på stället, kändes det som. Och bara så vid ett läge, med Wikström då exempelvis. Han kom ju med, alltså de kom in och bar ut en broderad kniv, tänkte jag säga, köttkniv. En alltså kniv med hans initialer på. Jag suttit stilla på stolen typ en halvtimme. Och sen bara så jag måste gå på toaletten. Jag hann spänna insida lår, resa med 5 centimeter, och så drogs min stol ut. Det var helt otroligt. Jag bara, hur är det möjligt? Jag satt fortfarande kvar precis på gränsen mellan att jag var i luften med mitt lår och att jag satt kvar på stolen, så flyttades min stol ut. Det är en massa olika rum. Man helt omöjligt att få bord. Sjukaste stället jag käkar på någonsin. Och det går inte ens att jämföra liksom, någonting i närheten. Det är vad du har skapat. Mina damer och herrar, det här är Björn fucking Franzén. Som har skapat den sjukaste upplevelsen i världens restauranghistoria.
Oj, ja. Nej, men det var kul att du haft ett lyckat besök. men det är ett häftigt gäng att jobba med där borta. Så är det ju. Det kräver ju... Jag är bara en av, som du säger, många som jobbar där. Och det är kul att jobba med människor som är så sjukt dedikerade, seriösa, professionella och lösningsorienterade. Det är faktiskt vad de är. Sjukt roligt. En rolig produkt att driva, verkligen.
Ja, och också en väldigt så här... Alltså den nivån det var där inne, det var... Nej, men alltså det finns ingenstans jag har sett den servicen i någonting överhuvudtaget någonsin. Så att det måste vara en tuff produkt också att bara bibehålla på den. Nej, men med 3 Michelinstjärnor, en av de absolut bästa restaurangerna i hela världen. Och sen att det finns, om man bara jämför allt i Sverige, så känns det som att det här är liksom... Det finns Franzén, och sen så finns det, och sen 35 steg under så kommer den näst bästa. Det var verkligen min känsla och upplevelse när jag var där. Att det här var något helt annorlunda.
Ja, men det är ju... Det är väl en ny sorts lyx, kan man väl säga. Om man jämför med hur traditionellt mycket finkrogar har sett ut och hur de har gjort, så är det ju... Ja, men det är på en annan nivå. Jag skulle säga att det är lyx för framtiden och lyx förändras. Men ja, absolut. Det är klart att det är... Det går inte att sticka under stol med det. Det kommer ju med... Det är ju en press att driva en sån produkt, därför att du kan aldrig ha en dålig dag. Så är det. Så är det verkligen. Mm. Men samtidigt så... Jag tror att jag på något sätt drivs av det och tänder lite på att det är så och sådär. Och sen har man väl, om man tittar tillbaka på min karriär, så har jag ju faktiskt bara jobbat mer eller mindre på Michelin-krogar. Så att jag är ganska van med det. Jag tror man måste vara det också till slut om man ska orka.
Ja, en otrolig press, stress och en otrolig perfektionism.
Och det är därför som på ett sätt nu har man drivit det så länge, nästa år är det 15 år och det som är det roliga nu, kan jag tycka, det är att unga kockar som kanske var 21, 22 när de kom, nu är de 31, 32, så de har varit med på resan, så det blir verkligen lite som en familjerestaurang på det sättet, och det är jäkligt kul och häftigt att se också.
Innan vi hoppar vidare på din historia, skulle du bara kunna för lyssnarna berätta hur teamet är uppbyggt på Franzén? Hur många är det som jobbar där kontra hur många gäster är det på sittning och lite sånt där?
Ja, vi är väl totalt i teamet, är vi ungefär 35 betalande personal. Sen är vi någonstans ungefär 15 till, oftast i köket då, som är 99% är utländska kockar som inte får jobb här, men de väljer att göra liksom en praktik. Så är de med i 3-6 månader för att lära sig och se vad vi gör. Så att på daglig basis så är vi väl runt en 45-50 människor som jobbar då för att servera 23 gäster till lunch, 23 gäster till middag.
Det är helt otroligt.
Och sen kör vi tisdag till fredag, så det är stängt lördag, söndag, måndag. Måndag gör vi lite, det är ju egentligen enda dagen som, inte all personal, men viss personal är inne och vi har liksom huset för oss själva. Och veckomöten, fixa och trixa, och varenda gång vi byter rätter så lagar vi upp dem på måndagarna och sådär, så att alla kan vara med och träna och se dem. Det är väl ungefär 70% utländska personal och 30% svenskar. Så att en väldigt liksom internationell miljö. Språket är alltid engelska i alla möten och på alla briefings och i service och sådär. Så att ja, men ungefär så är det väl uppbyggt, kan man säga. Och sen är det lite olika team då, så att vissa börjar 6 på morgonen och slutar på dagen, och sen är det vissa då som jobbar mitt emellan. Och sen är det vissa som jobbar kväll då, som börjar runt 6 snåret och kör till ungefär 2 på natten. Så att i grund och botten, när det är en öppen dag, så är det väl tomt i typ 3 timmar på ett dygn. När inte någon är där och jobbar med att liksom lösa en dag, så att säga.
Ja, det är väldigt mycket. Och jag minns när jag var där, jag har varit där 2 gånger också på min... Mm. Våran 10-årsdag. Så jag och min fru då, så åt vi där också. Och en sak är att det är helt omöjligt att få bord. Så att det känns ju nästan som att man bara kan få bord via kontakter. Är det så fortfarande? Eller går det att få bord ens?
Nej, men alltså vi släpper ju borden då den första varje månad. Klockan 10. Och då släpper vi, som till exempel, låt oss säga att det är 1 januari. Då släpper vi alla bord för hela februari klockan 10. Och då brukar det ta någonstans mellan 30-60 sekunder. Sen är det fullbokat. Och de enda i grund och botten som har möjlighet att boka bord tidigare, det är, du nämnde Rickard, det är de som vi kallar, de som är våra stamgäster. Och för att bli en stamgäst så måste man ha gjort minst 10 besök. Och på sitt 10:e besök då får man då sin egen kniv med sitt inristade namn på. Och det enda man får för att liksom, det är då att man får möjligheten att boka bord innan vi släpper till klockan 10 då. Och det där var en rätt häftig historia som jag lärde mig. Jag var på en 3-stjärnig restaurang för många år sedan i Paris. Och då var det en kompis till mig som är kock som hade fixat bordet. Och vi kom dit och vi var då 4 stycken och alla var 2- eller 3-stjärniga kockar. Och vi käkade lunch och vi fick vanliga lunchmenyn, avsmakningen. Det var väl en 8 rätter. Sen bordet bredvid, då sitter en fransk familj med tonårsbarn. Och de fick in hummer, den första vita albatruffen, och vi undrar, vilka fan är det där? Är det liksom Guide Michelin? Är det inspektörerna liksom? Sen pratade jag med kocken som har krogen efter och sa, nej, det är en av våra bästa stammisar. Jag skiter i er, för ni kommer en gång var 50 år. Men det här, det är de som kommer när det liksom är lågkonjunktur eller det är liksom, det blåser emot. Så I'm sorry, det är mina VIP-gäster. Det är inte ni kockar som kommer då väldigt sällan. Och det där var faktiskt jävligt bra sagt, för det är så det funkar. Och vi, ja, i Sverige i alla fall känns det som att vi har kommit ut på andra sidan av en pandemi. Och ja, Fransén har varit fullt genom hela pandemin. Och det är i mångt och mycket tack vare också våra stamgäster. Så att det är de som får boka bord innan för att svara på frågan. Ingen annan. Alla andra bokar klockan 10. That's it.
Men du, vi måste hoppa tillbaka. Vi måste hoppa tillbaka till hur allt började någonstans. Mm. Och du är uppväxt i Upplands Väsby.
Jep.
Och när du var liten så hörde jag att du kallades för Mackoman.
Mm. Det var min morsa som myntade uttrycket. Ja, det stämmer. Jag var inte så här jätteförtjust i mat, utan mörkade gärna middagen för att få trycka i mig kvällsmackor sen på kvällen.
Låter som en hund faktiskt. Han vill inte äta någonting, men står och väntar på att när vi ska käka kvällsmat och bara vill ha våra mackor.
Ja, det var lite min gameplan också.
Ja. Och sen när fick du upp själva intresset för mat då?
Jag tror fortfarande inte att jag har fått det. Däremot så har jag alltid varit en väldigt kreativ människa. Och det råkade bli mat. Och sen gillar jag den här grejen av att bygga team och vi mot dem och ganska likt liksom lagsportens värld. Så för mig är det nog snarare, och tävlingsmomenten då, liksom, såklart, det är ju perfekt med att det fanns såna här Michelinstjärnor att jaga liksom. Och ingen hade fått 3 i Sverige. Ja, men det är lysande. Det här är ju perfekt att jobba med. Så att det är snarare det. Jag har fortfarande ingen sådär ultrapassion för... Det är inte så att jag tycker att det är skitkul att stå och laga mat hemma eller ens på semestern. Utan för mig är det snarare det kreativa, laggrejen som är grejen liksom. Mer än just mat. Sen älskar jag krogviben. Det här sorlet som finns på en fullbokad restaurang med musik, skratt, klingande glas. Det är liksom, jag tycker det är en väldigt härlig miljö. Jag gillar den, jag är bekväm med den. Och det kan man märka till exempel då på Fransén också. Normalt så får man det där på liksom stora ställen, stora brasserier eller sådär. Men just på Fransén också, det är det jag gillar. Så att jag tröttnade ju på den här stiffa, tråkiga miljön, vilket har varit förknippat med stjärnkrogar och finkrogar förut, där det liksom är långt mellan borden. Och är det ens någon musik, så är det klassisk musik eller liksom tråkig hissmusik. Så jag gjorde ju min egen spellista och tryckte på Guns N' Roses och drog på upp volymen. Och det var vi väl ganska först med. Att avväpna liksom finkrogen på det sättet. Det behöver inte vara stift och tråkigt för att du bara dricker Grand Cru-viner och äter de bästa råvarorna med den bästa servicen. Det ena ska inte behöva utesluta det andra. Och det är väl det stora som vi gjorde annorlunda, skulle jag tycka. Kan jag tycka.
Om man går tillbaka lite här i ordning här till din barndom, så var det ju en stor sak som jag själv varit med om. Och det var ju att dina föräldrar gick varsitt håll.
Ja, precis.
Och du har sagt också att du hängde en del med din biologiska pappa, men du var inte säker på att han ville vara med dig. Vilket kändes som en rätt sorglig mening.
Ja, men alltså... Ni får klippa där. Jag hällde vatten. Nej, men jag... Vi växte väl ifrån varandra på något sätt. Och han valde andra vägar. Och han tog andra prioriteringar i livet som var viktigare än dels mig och även liksom min syrra. Och så det känns som att den tiden liksom i livet när man börjar bli lite äldre och det blir liksom äldre tonår och så vidare. Där var ju inte han med liksom. Så är det.
Min pappa försvann när jag var 3 och jag funderar ju på en del varför och var han var någonstans. Den här fadersgestalten man hade missat. När folk undrar vad hans pappa var så hade jag inte någon riktigt svar på det när jag var ung. Mm. Hur kände du med en den här fadersgestalten som inte fanns där?
Nej, men jag tror att det tråkiga svaret är att jag vet ju inte. Eftersom jag inte känt att det har riktigt funnits där någon gång. Däremot så kunde man ju bli avundsjuk på kompisar vars hade väldigt närvarande farsor, liksom polare som hade det, som var med på alla fotbollsmatcher och liksom, och som var bra liksom föräldrar eller bra farsor i det. Det kunde man ju bli, framförallt jag ska säga nu när man är äldre så fattar man att den att det finns ju en sorg i det, men jag har ju aldrig riktigt vetat hur det är att ha en fadersgestalt som lär en grejer i livet när man liksom dels är mottaglig för det när man blir lite äldre. Jag har aldrig upplevt det. Jag vet inte. Är det sorgliga svaret?
Är det något du känt att du saknat då?
Jag är ganska bra på att stänga av grejer. Ja. Men jag ska säga att det går i perioder. När jag fick barn, nu är mina barn 12 och 16, men när jag fick barn från början, när de var små och när liksom frågorna kommer liksom, vad är farfar liksom? Och man har inget bra svar på det. Där finns det, nu är de vana med att det finns ingen farfar. Men när det kommer från början, ja, då är det ju skitjobbigt liksom. Så att nu på något sätt så har man lärt sig leva med det. Och jag känner att jag fan inte orkar liksom hålla på att tänka på det. Det kommer ändå inte komma något gott ur det. Det är vad det är liksom på något sätt. Så är det med vissa grejer i livet tycker jag. Det är vad det är. Och det kommer inte gå att förändra på den saken. Det enda jag kan förändra på är mitt eget beteende framåt mot som min egen farsa.
Nej, men det är ju så. Så är man ju. Det vet ju du också som har träffat så otroligt mycket människor. Och som har också en produkt där folk delar sina liv i. Mm. Även kanske inte alla med dig, men framförallt så delar de den med varandra.
Mm.
Att alla har sin historia. Och
ja.
Alla, och även om det ser perfekt ut utifrån på många olika sätt så har alla sin historia. Och vissa inga papper, vissa inga mammor, vissa sjukdomar, vissa är deprimerade, vissa... Ja, det finns allt liksom.
Ja, men det gör det verkligen. Och det är ju... Det spelar ju liksom ingen roll hur mycket eller lite pengar du har. Det är liksom... Alla har sin skit.
Någonstans, du är ju en tävlingsmänniska av liksom dess like och prestationsmänniska. Vad jag har fått uppfattning av i alla fall. Och... Så här, och jagat, jobbat brutalt hårt. Du är nog en av de personerna som jag intervjuar som har jobbat hårdast. Vi kommer komma in på det sen också, dina tider, men det är otroligt många timmar. Det är liksom, det är också ett, som vi kommer komma in på sen också, ett totalt fokus, ett offrande till viss del av din egen familj, offrande av dig själv för att nå någonting. Var kommer det ifrån?
Det där har jag funderat på några gånger. Jag har inget riktigt svar, men alltså så här, på något sätt är det så här, ska man göra något kan man lika gärna göra ordentligt, annars skit dit. Liksom. Det är bara lägga ner. Och på något sätt så, jag tror att jag liksom gillar inte att bli bortgjord. Alltså i form av att vara medioker eller dålig på något. Då antingen så får man lära sig att göra det där riktigt ordentligt. Och då finns det inga genvägar, utan det är bara gnugga. Eller så gör det inte. Eller gör det inte. Jag vet inte liksom hur många gånger jag har börjat och slutat med golf. Och det är inte förrän nu på senare år som jag mer kan njuta av att, för det är ganska nice att få till 4 timmar och komma ut i skogen. Det behöver inte betyda att du ska skjuta liksom 2 under par. Om du inte gör det så är du inte skitdålig liksom. Så jag tror att det är en mognadsprocess också. Men ja, vad kommer det ifrån? Jag tror att det handlar om att jag hatar att bli bortgjord. Liksom. Och det måste ha hänt något när jag var ung som gjorde att så här, det där tänker jag liksom inte gå med på. Och sen i kombination med att jag hade en liksom, jag spelade fotboll på hög nivå och där är det en väldigt tävlingsinriktad miljö. Det duger inte med att bara dyka upp. Och det är inte tillräckligt bra att sitta på bänken, utan du ska starta varje match och helst ska du vara lagkapten.
Mm.
Och du slås ut annars om du inte liksom lirar. Så att du måste, och jag kan se det utav många som jobbar på mina stjärnkrogar. Många har en bakgrund av så här, någon har varit med i landslaget i badminton och någon har, det finns mycket sån här tävlingsmiljö i bakgrunden på dem.
Mm.
Så är det. Det sätter sig liksom, det blir nästan som ett litet DNA som sätter sig där. Tror jag.
Och i gymnasiet du gick du på hette det hotell och restaurang?
Ja, det hette hotell och restaurang. Det gjorde det, japp.
Var du duktig där eller?
Nej, helt värdelös. Och det var ju bara, det är klart man skulle gå gymnasiet, men samtidigt som jag går i gymnasiet så satsar jag ju stenhårt på fotbollen. Så att jag, jag var där, men jag lärde mig liksom inget. Men jag gick tillräckligt mycket för att ha liksom examen, eller vad det heter när man går ut gymnasiet. Men jag kunde ju inget. Jag visste på riktigt inte när jag var 19-20 skillnaden mellan persilja och dragon. Alltså jag kunde inte plocka den skillnaden. Nej. Så att det är ju ganska dåligt betyg till mitt, inte kanske till mina lärare i gymnasiet, utan snarare till mitt engagemang under tiden.
Du får ju berätta den storyn på Edsbacken när du fick uppgift att hämta en dragon.
Ja, precis. Det är ju köksmästaren som ber mig gå in i grönsakskylen och hämta just dragon för att man ska göra en sås bearnaise. Och det är ju liksom en stor vägg då med massa örter. Och jag har ju ingen aning. Men jag är ju för gammal för att, och liksom, det är ju inte okej att gå tillbaka i att så här, du, jag vet faktiskt inte hur dragon ser ut. Det är inte okej. Efter 3 år hotell, restaurang och sådär. Så att jag ber ju en elev som då går i ettan gymnasiet. Vad är man då? 16, 15, 16. Jag ber han hjälpa mig att leta efter dragonen. För den går ju liksom inte att hitta. Det är för mycket örter. Problemet är ju bara att halva den där jävla örtväggen, det är ju bara dragon. Så att han tittar upp på mig och undrar liksom, så här, du, det kanske är glasögon du behöver också. Så att man fick liksom mygla sig fram i början. Så var det ju.
Fake it till you make it.
Ja, verkligen så. Uh-huh. Verkligen.
Och du började jobba på Edsbacken då, vilket var då, var det en tvåstjärnig Michelin-krog?
Nej, de hade en då. Sen blev de ju några år senare först i Sverige med 2 stjärnor i Guide Michelin. Japp.
Mm. Du jobbade där.
Ja.
Men efter ett tag så kände du att du vill vidare.
Ja, men jag ville ju testa att jobba 3-stjärnigt. Och det fanns ju inte det i Norden då. Så att, och jag kunde inte franska. Så mitt enda alternativ då närmast, det var ju i England, London. Så att jag fake it till you make it. Jag skrev ett falskt CV att jag hade varit kock på den här restaurangen då i Edsbacka. Från början var jag bara elev. Så att då fick jag svar från, jag skickade till många, men jag fick ju då jobb på en trestjärnig restaurang. Så då flög jag över till England och så började jag jobba där.
Som kock eller?
Ja. Mm. Jajamän.
Hur gick det då?
Ja, riktigt dåligt. Ja. Jag hade lite oflyt. Inte bara oflyt, men oflyt.
Lite oflyt med att göra pannkakorna, ja, eller?
Nej, men det var två saker på menyn som var tuffa. Dels var det pigingsmusslor, och då hade vi inte haft pigingsmusslor på menyn på Edsbacka, så jag visste ju inte hur man stekte dem. En pigingsmussla ska man ju steka riktigt hårt i en rykande panna på en sida och sen snabbt över några sekunder på den andra, sen är den klar. Men jag började steka dem där som köttbullar och rulla runt dem och hade mig. Så att, ja, där var det ju duktigt synad och fick mig en utskällning efter rang. Och sen så hade de oxfilé som en av köttvarmrätterna. Och det kunde ju då beställas i, ja, uppenbarligen blur, rare, medium, medium well, well done.
Jesus.
Shit. Jag var ju helt körd alltså. Så att jag skickade ut så mycket felstekta oxfiléer så det är duga. Så att jag blev ju väldigt snabbt degraderad från kock till, ja, steget över elev. De synade ju mig. Så att det var ju bara att grinda på, helt enkelt.
Vad pinsamt. Alltså måste det känns väldigt, väldigt pinsamt.
Ja.
För du satt så i alla korten också, åker dit, får det och sen, ja, så måste det måste vara som en käftsmäll bara.
Ja, det var ju ett hårt uppvaknande kan man säga. Jag var ju inte redo att jobba trestjärnigt. Så att, ja. Men man lärde sig. Men det var ju den hårda vägen. Men det var ju den snabbaste vägen också. Om man var beredd att trycka timmarna så fick du ju till slut respekt utav köksmästarna, och kockar kom och gå och gick på löpande band. Så att desto längre du stannade, liksom, var du där mer än ett halvår, då hade du typ varit längst i köket.
Mm.
Så att då hade du ju liksom fått respekt och sådär. Så att... Men det blev ju mer mental game av det hela än något annat.
Men varför var det så att folk slutade? Och kan du berätta om den tiden, hur arbetsmentaliteten såg ut?
Ja, nej men alltså, folk slutade ju för att det var så brutalt tufft. Generellt så jobbade man 6 dagar i veckan. Man drog igång 6 på morgnarna och så var man klar runt 01.30, 01.45. Och vid den tiden tunnelbanan har slutat gå, så det var ju nattbuss hem. Och börjar du 6 så måste du upp och hoppa då strax efter 5, dusch iväg. Så att du slaggar ju 2,5 till 4, 4,5 timmar per natt, 6 dagar i veckan.
Oj, vad tufft.
Ja, det där blir
ingen
tufft.
Lek, alltså.
Och sen är det väldigt liksom våldsamt i köken. Det är mycket, mycket slå, hugga, bränna, och man gapar och skriker väldigt mycket. Så att man pallade ju inte. Jag gjorde väl som längst, gjorde jag kanske 1,5 år på ett ställe. Sen är det ju helt nedbryten. Då behöver du ha 3 veckor, 4 veckor när du är helt ledig, och sen är du bara in på nästa krog och så kör du igen, och då kanske du pallar 10 månader eller 11 månader eller ibland 8 månader. Sen behöver du break igen. Så att, ja.
Men varför så hårt? Tjänar man, vad tjänar man då?
Så nej, typ men du har ju, nej, men ju ingenting. Piss och ingenting är ju det ärliga svaret, och du har ingen dricks. Alla gör det ju bara för CV:t och för lära sig. Det är därför man gör det. Och ja, det är därför man gör det. För att lära dig. Du lär dig utav mästarna på den tiden. Och varför de drev sina kök som de gjorde, det är ju en kombination utav gammal hierarkisk kökstradition. Lite militärinspirerat med hierarkier Och sen så jobbar de mycket med management by fear. Det vill säga att du ska inte våga komma upp i luckan, som det heter, när man lägger upp all mat med någonting som inte är perfekt. För då vet du att då kommer de slå dig. Problemet bara är att man gav sig inte heller, om man var ärlig och räckte upp handen och sa så här, jag behöver mer tid på det här bordet därför att fisken fastnade i stekpannan, den ser inte perfekt ut, då blir du ju slagen i alla fall, för att då hade du, tyckte de att du gjort något fel. Så att det slutar ju bara med att folk försökte hela tiden bara mörka för chefen, alltså att komma undan med det. Då väntar du så länge som möjligt med att komma upp med den där fisken, så att han inte hann se det innan den liksom gick ut till gästen och så vidare. Så det blir väldigt liksom fel. Det blir fel ändå.
Men vad menar du med slå och sånt?
Ja, men alltså det slå ner någon. Allt ifrån att slå på armarna till att värma upp en stekspade till att bränna dig på armarna till värre saker. Skära folk.
Skära folk? Har du sett någon skära någon?
Absolut, flera gånger.
Det låter helt otroligt. Alltså, det låter som, det låter ju som att man tar in gängen och att de får laga mat med gängkriminaliteten i Sverige. Ja, då skulle de skära och skjuta varandra.
Ja, och det roliga när man berättar för alla efteråt eller liksom så här, man, hur fan kan du stå ut med det där? Jag skulle slå tillbaka. Men människan funkar ju inte så, därför att om du är i en sån miljö då, och det är normaliserat, då blir det normaliserat. Ja. Det är jättemärkligt, men ja, så är det ju. Så att, ja.
Nej, men det är ju så. Jag gjorde ju lumpen som röjdykare. Mm. Och de slog ju inte varandra, men vi blev ju tvungna att göra extremt konstiga grejer. Liksom, ja. En gång skulle vi dricka upp en liter senap, exempelvis. Och så här vinäger. Och det var mycket så här spygrejer vi blev tvungna att göra. Så att dricka upp så här. Här har du liksom 10 liter vatten, dricka upp allt vatten, men det går ju inte ens i en magsäck, så då fick man ju spy och dricka och spy och dricka, så drack man ju sin egen spya liksom. Men det fanns ju inte en tanke att jag ens skulle säga ett ord om det till dem, för att det var ju den här militära hårdheten med det, så att det blir ju så, när man väl är där så
är det så. Det är liksom lite sådär, det var ju en av de här köksmästarna som till slut så kom det upp till media då vad som pågick i det köket. Så att ägarna hade ju ingen annan möjlighet än att sparka honom för att liksom försöka överleva den här mediastormen. Men det, jag kommer ihåg att det var ägaren som uttalade sig i tidningen, och han sa liksom, det som pågår nere i liksom ett källarkök, när du lyfter ut det på gatuplan i dagsljus så inser man hur fel det är. Men det är just där det är. I det där köket så var det normalt. Och alla höll på så i slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Framförallt i England. England var det tuffaste i världen att jobba på då. Så att, ja.
Vad är det värsta du har sett då? Som du riggade tillbaka och var så aj, 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 det där var ett steg för långt.
Men det är väl två incidenter som sticker ut. Det ena är en servitör som blir knockad i köket av köksmästaren, så att han ligger liksom på golvet och vi jobbar bara vidare och kliver liksom över honom tills hans restaurangchef kommer ner i det här köket och undrar, vad fan är min servitör? Ja, han ligger där knockad och han liksom han liksom konkar ut honom i benen, drar han ut honom genom köket. Det var ju en sjuk incident. Och sen så har jag sett när en köksmästare har stuckit en liten kniv då, som i låret på bagaren, för att han hade vägt brödet, skulle väga 60 gram per styck då innan du bakade av det, och det skilde för mycket, och det här hade han varit på honom om väldigt många gånger, och då lackade han till slut och satte kniven i låret på honom. Det är väl de sådär bara on top of my head som sticker ut kanske som de mest extrema.
Men har du också, för du jobbar ju upp, har du också kört samma grejer? Vänt stekspade eller?
Nej, verkligen inte. Därför att det som blir liksom ett annat problem som dyker upp med det här, det är ju att, och det var ju här jag inte fick ihop det. Om folk jobbar så där kort tid, om du driver en restaurang så försöker du liksom, och framförallt en stjärnkrog liksom, en utav mantrarna man liksom håller på med, det är ju att försöka komma tillbaka imorgon och så gör vi det lite bättre än idag. Och det kan vara små grejer man hittar hela tiden. Men om du konstant liksom hamnar i och tränar upp ny personal, vilket de gör för att alla snurrar, då det första jobbet blir ju att få den nya att bli lika bra som den som precis slutade. Det är ju inte först har kommit dit som du kan börja liksom höja nivån. Men eftersom det snurrade så mycket folk så blev det ju omöjligt. De höll ju bara på att träna upp nya människor hela tiden. Så att, och sjukt jobbigt att hålla på så. Du kommer ingenstans som produkt. Så att nej, det har aldrig varit en ledarskapsstil. Och dels för att problemet är också att om du gapar och skriker på folk så är det så här, första gångerna så reagerar man och bara oj, nu är det allvar. Men fjärde gången när någon skriker till dig att du är så dålig att du borde åka tillbaka till fucking Skandinavien och bli lastbilschaufför, så här, ja, då bryr du dig inte längre. Så att för mig är det bättre att prata med människor i en lugn ton, såklart. Och framförallt så är det ju, om du har anställt någon som är hyfsat vettig, det som biter på folk det är ju att bli besviken. Alltså, om du blir arg, då kan ju de gå därifrån och säga att han är dum i huvudet. Alltså, jag tänker fan inte jobba här. Men om du är fair din kritik och sen är du besviken, ja, men det gör ju ont hos människor.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och sen så, när du jobbade på, det var en trestjärnig Michelin-krog, va, i London, så hade du lite gamla kollegor som kom från Edsbacka och åt där.
Ja, precis. De var ju där. De var i London och åt på olika trestjärnor. Och då var det ägaren bland annat av Edsbacka som heter Christer Lindström. Så att jag gick ju ut efter i slutet på måltiden och liksom ville hälsa. Och då sa ju de bara, herregud, du måste komma hem. För att jag hade ju gått ner så extremt mycket i vikt och likblek och sjukt, sjukt sliten. Så att jag nappade ju på det erbjudandet att komma tillbaka till Sverige igen. Ja, det var en befrielse då.
Vad känner man då som kock? På Edsbacka? Kommer du ihåg vad du fick?
Jag minns inte, men vad är det här? Det här är 2004 kanske. Vad kan man ha haft? Hade du 20 000 i månaden? 22 kanske? Men det var ju semester, för vi hade ju då antingen jobbade du lunch eller så jobbade du kväll. Så för mig var ju det som mindre än en halv arbetsdag i England. Och då hade varannan helg ledig. Det var ju liksom paradise.
Mm.
Jag tyckte att det var liksom nästan fjantigt, kommer jag ihåg. Mm. Därför man hade ju tid att göra annat också. Man kunde gå på andra restauranger eller man kunde liksom träffa någon och så vidare. Så att,
Och en milstolpe i allt det här, det måste väl varit när du kommer in första egna rätt?
Ja, det som hände när jag kom tillbaka till Esbacke, jag skulle inte säga, klart att jag hade lärt mig lite, men det som var då var att Esbacke hade fortfarande bara en stjärna, det fanns inga två stjärnor i Sverige. Och så kom jag då och hade jobbat trestjärnigt, så att de började ju fråga mig hela tiden, hur gör de på, för de jagade ju andra stjärnan på Esbacke, hur gör de i London och så vidare. Så att jag fick ju en helt annan liksom position i köket i det här läget. Och det var då jag på något sätt började skapa mina första egna rätter. För då satt vi faktiskt ihop alla kockar och köksmästaren och gjorde nästa meny. Så då hade alla suttit hemma på kammaren och funderat lite. Och så träffades man där på en stängd söndag och så satt man liksom och gjorde nästa meny. Och då, det var första gången som jag då började rita rätterna för att ha något att visa upp. Och faktiskt började vara kreativ. Kring gastronomi. Och jag tror att det var för att jag hade jobbat trestjärnigt, så liksom alla mina idéer kom nästan alltid upp på menyn. Så jag fick ett enormt självförtroende där. Det var första gången. Och då gjorde jag hade bland annat gjort en kalvbrästrätt med bräserade endiver och persilesky. Det var någonting med, det var någon olja, jag kommer inte ihåg. Och det blev så här årets rätt i en restaurangguide, den största restaurangguiden i Sverige. Och då började man vara liksom, då fick man ju självförtroende liksom, att fan, kanske kan bli något det här. Innan dess hade man ju bara jobbat liksom, det fanns inget syfte. Och det var då man började fundera på att man kanske skulle öppna en egen restaurang. Sen är man ju för ung och korkad i det läget, men där föddes idén liksom, av att det blev årets rätt. Det här är fan, nej vänta, det här är 98 till och med kan det vara. 99 är det. 99 är det. 1999, ja.
Du var så inte det blev årets så gammal rätt. Här.
Jag är 22 bast liksom. 22-23.
Det är ju jättestort ju.
Ja, så det var ju glädjande. Så då fattade jag att det här kreativa, har jag någonting. Jag kunde sätta ihop rätter och började förstå smaker och sammansättningar. Fortfarande, det ska jag säga, den smaksäkraste kock jag någonsin jobbat med. Han var en av köksmästarna på Esbacke, Håkan Thor. Och han kunde liksom smaka på en sås och kunde typ nämna allting som var i den. Det var helt ofattbart. Så jag hade tur att jobba nära honom. Det är den smaksäkraste kock jag någonsin. Han kunde säga direkt, det är liksom, det är lite lagerblad, det är det. Helt otroligt van. Väldigt lärorikt. Så det var flyt. Det var häftigt att se honom också.
Att när jag åt på Francien en gång,
mm,
så vet jag att jag fick någon typ av potatis som var, den var rektangulär.
Mm.
Och eller så var den slungad. Jag vet inte riktigt. Det kan vara, jag äter olika potatis. Men det var någon i alla fall som tog flera dagar att göra. För jag tror att till och med frågade, hur gör man den här? För den var helt fantastisk.
Jag tror att det var våran tolkning på en råraka. Den är en rulle.
Ja. Mm. Den var det. Den
tar 3 dagar att göra totalt hela vägen. Ja,
ja, och det var ju så här en... Jag som en totalt amatörkock tänker ju inte att det finns någonting ens som kan ta 3 dagar att göra.
Mm. Framförallt eftersom man tar den i en tugga också, som den kanapé. Så det
är... Precis, det är så helt absurt. Det här du gör nu, vi har jobbat på den här i 3 dagar. Du käkar upp den på 23
sekunder.
23
sekunder. 3 sekunder. Ja.
3 sekunder.
3 dagar, ja. Nej, men...
Kan du berätta lite grann hur du tänker med smaker och kanske koppla det till bara den här... Bara den här grejen, vad är det som tar 3 dagar att göra någonting som tar tre sekunder?
Nej, men det är för att den är ju extra komplicerad, för att potatisen ska ligga stärkelsen, den ska ut, den ska rullas, den ska sitta på rullen, den ska torkas, den ska friteras, den ska torkas ytterligare och sådär. Så därför tar det lång tid. Men annars när det gäller smaker, grejen är att jag är ju väldigt sådär, jag tänker ofta att vi ska göra coolare rätter. Alltså så här, vi borde göra en rotisserad lammdjure med det ena med det andra, typ med en ostronsås och sådär. Men jag är så jäkla simpel och enkel i min smak. Så att det blir så här, vi gör det bara gott istället. Så där hamnar jag hela tiden liksom, att vi gör det bara gott istället för att göra det liksom coolt och sådär. Så det är ju för mig uppenbarligen då, så blir det bara ganska logiskt. Alltså du har ju några grundgrejer att jobba med. Det är ju, sältan och syran är ju drivande. Det använder vi ju i princip i allting. Även desserter. Att vi kan ha salt i glassar och sådana grejer. Och syra kan vara i olika former. Det kan ju vara att man i den enklaste formen, att det är färskpressad citron. Men det kan ju också vara någonting fermenterad vit sparris som vi juicar och använder till vinäger eller olika asiatiska citrusfrukter. Men jag skulle säga att det är väl 3 saker som man måste få till om det ska liksom, som jag kallar för, smälla i käften. Alltså det är sältan och syra måste du sätta. Och sen är det textur. Ofta någonstans i alla rätter så är det, finns textur. Någonting händer liksom. Om man inte någon gång väljer medvetet att hålla rätten extra mjuk. Och när jag äter ute så kan vi säga så här, ofta det som jag tycker folk failar på, det är ju, och det gör man hemma också, det är ju syran. Det är den man inte sätter. Och framförallt om man lagar lite fet mat, vilket det är liksom traditionellt vad vi gör i Sverige, så är det syran man missar på.
Skulle du bara kunna berätta något traditionellt man kan laga hemma, som de flesta gör på det här sättet, men om man skulle gjort på det här sättet så hade man satt det, för att jag i min hjärna fattar inte vad du pratar om.
Gör stekt falukorv med hemgjort potatismos eller puré. Så är det så här att om en kompis till mig gör det och så ber han mig smaka på moset, då har han ofta, han är ungefär 30% för lågt på sältan. Han är för lite salt. Och sen så är han ungefär... har han ens haft någon färskpressad citron i det där moset? Tveksamt. Så att jag skulle säga att där har du ett exempel.
Mm.
Alltså ha lite färskpressad citron i ditt mos. När du är runt, lite mer sälta. Och när du gör moset, ha inte bara mjölk och någonting. Gör hälften grädde, mjölk. Och sen fett är en smakbärare. Så i med någon klick färskt, eller med vanligt smör. Då börjar det hända grejer. Om du sätter sältan syran på det, då blir det skitgott. Mm. Så att det är syran folk bommar på. Generellt.
Mm.
Och även på krogen när jag går ut. Sen, det får inte gå för långt, men... Ta en rätt som köttbullar och potatismos eller någonting. Alltså i Sverige så är det så här, när det blir som bäst, då är det ju ofta med lite syrliga lingon och sen är det en syrlig gurka. Det finns en anledning att det är till, för det är fett. Och sådär. Och det är lamm i dill. Ja, där har vi ju då, om vi tittar traditionellt, så har vi ju då det unika utan våran liksom jättestarka vinäger, ättika. Men om du ska göra det där bra, då ska det vara, när du står i köket och smakar på ättikasåsen, då ska du liksom fnysa till i näsan. Så hög syra måste det vara, så mycket ättika måste det vara i lamm i dillsåsen. För att när du äter alltihop med lammet, proteinet, grönsaker till och så vidare, då kommer det inte komma igenom annars. Så att man måste våga trycka på. Mycket mer med syran. Spännande. Annars lyfter det inte. Annars lyfter det inte.
Och den här texturen då?
Mm. Det är ju, tittar man då på rätter så är det ju ofta att man diskuterar saltande syr och så vidare. Sen så är det ju då textur. Är det liksom lite friterad lök? Om vi gör det enkelt. Är det lite friterad lök? Är det någon krispig potatis runt? Är det... Man måste hitta någonting som... För att det inte ska bli enformigt när du äter. Hur ska du inte tröttna efter 3 tuggar? Det är där det sitter. Och framförallt om du jobbar lite större rätter i à la carte-format eller hemmaformat. Där blir det ännu viktigare, för där tar du många tuggar utav samma rätt. Kontra en avspontingsmeny där det är färre tuggar. Där kan du vara lite lugnare med texturen. Men du måste trycka in texturgrejen också för att det ska bli intressant. Att liksom, för hjärnan vänjer sig också väldigt snabbt när du äter någonting. Så att därför måste man liksom dra på med allt.
Och vi får hoppa tillbaka till grundandet av Franzén.
Ja.
Var starten i idéboken?
Starten var väl egentligen att jag träffade Daniel Lindeberg på Edsbacka som var bagare och konditor, och vi bestämde oss att i framtiden så ska vi göra en restaurang ihop och började jobba på ett koncept, och vi hade ju höga ambitionsplaner, naiva som vi var, att vi ville ha en lokal som alla varit restaurang i och sådär. Och det där är ju skitsvårt att få till med fastighetsägare, för de vill ofta gå på liksom kända kort. Så att jag tror vi tittade på lite mer 70 lokaler hos olika fastighetsägare. Och det var ju alltid samma svar. Ja, men det är kanonkoncept, grabbar, men inte i min kåk. Så det slutade i alla fall till slut med att vi fick köpa en lokal som då var Sveriges minsta typ restaurang, som hette Mistral i Gamla stan. Byggde om och målade om själva. Men vi hade ett koncept på ungefär 40 sidor som beskrev allt vi ville göra. Och konceptet hette Avslappnad elegans. Därför att vi ville ju att det skulle bli avslappnat att gå på finkrog. Och det där kan jag titta tillbaka på idag och ändå vara stolt över. För att om du går på Franzén så är det... När jag säger så här, hur var det? Ja, men fan, det var så jävla avslappnat men ändå bra. Så här. Ja, men typ avslappnad elegans, eller? Ja, precis. Så var det. Det där har hängt med. Nej, så att vi öppnade den 1 februari 2008. Och det här är ju då verkligen på bloggarnas tid. Och vi hade ju, förutom Edsbacka, så hade vi ju inte jobbat i Sverige. Så vi behövde göra lite noise runt oss. Så vi startade då en blogg innan, när vi stod och provlagade mat ett halvår innan. Så fick väldigt stor följarskala. Och naivt och... Så döpte vi, jag tror bloggen hette Bakom kulisserna på en stjärnkrog. Och det där är ju liksom... Och om någon skulle dra igång en sån blogg idag, det första jag skulle säga hade varit bara, men grabbar, lugna er, ni har ingen stjärna än. Men det där tänkte vi aldrig på, utan det var bara så liksom, vi var så fullproppade med självförtroende att det skulle bli en stjärnkrog av det här. Jag kan nästan skämmas över det idag, men man behöver ha den där övertron på sig själv och liksom naiva, nu kör vi grejen, om man ska orka ta sig igenom och öppna en restaurang. För det är
ingen lek, det är
så, alltså. Nej, men det är så jäkla mycket grejer på vägen. Alltså, ett, skaffa finansiering om du inte kommer från en liksom rik familj. Två, allting med bara skaffa sig ett alkoholtillstånd, det är ju än idag ett fullständigt helvete, alltså. Det är så mycket grejer så att det är ofattbart. Och ska du orka med det där, så du måste ju liksom...
På det ska du jobba alla nätter också. För att det är obekväma arbetstider.
Exakt, hela konceptet bygger på att jobba när alla du känner är lediga. Det är liksom grundkonceptet.
Ja, och då är du förberedd på dagen för att kunna jobba där också. Det är inte så att man bara kan hoppa in och jobba när alla.
Nej.
Ingen lek alltså.
Nej, så att vi, men till slut fick vi till det och så öppnade vi 1 februari 2008. Ja.
Och hade ni fullt räckt eller hur gick det?
Ja, så att tack vare den där bloggen så... Vi släppte 3 månader i taget då, så det var ju fullbokat första 3 månaderna och ingen visste vad det skulle kosta eller vad vi skulle servera mer än vad vi liksom hade då hintat om på den här bloggen. Så att den där gick ju, den PR-kuppen gick ju vägen deluxe. Det får man erkänna.
Och sen körde ni det där?
Ja, så vi fick en första stjärna då året efter i, jag tror Gidden släpptes i februari-mars då. Så nästan exakt ett år efter fick vi en stjärna och sen 2010 så kom andra stjärnan på 2 år. Så att då tog ju saker fart när 2 killar som för mindre än 2 år sedan aldrig hade drivit en krog stod där med 2 stjärnor.
Stort.
Så det skapade ju också intresse från utlandet, så vi började ju få liksom mycket internationella gäster som reste till oss för att äta. Och se vad vi gjorde.
Och de här stjärnorna, för de som inte vet vad det är. Kan du berätta lite kort vad 1, 2, 3 stjärnor är för något?
Mm. Ja, max är ju 3 stjärnor då. En stjärna betyder att det är en bra restaurang i sin kategori. Om jag tar mig inte exakt på orden nu. Men 2 stjärnor, då är det värt en omväg. Och 3 stjärnor, då är det värt en resa i sig. Och allt det där började ju, då startades då för... 120 år sedan utav 2 bröder som var lastbilschaufförer, tror jag, som startade en... Det började med att det var för vägkrogar i Spanien för alla yrkeschaufförer. Tips på vilka vägkrogar som var bra. Sen har det ju där då växt till att bli världens viktigaste matguide, kan man väl säga.
Hur svårt är det att få 3 stjärnor?
Alltså, jag tror att det finns, jag läste att det finns lite mer än 17,5 miljoner licensierade restauranger runt om i världen. Huruvida det stämmer eller inte, det har jag osagt. Men det jag vet är att det finns strax över 100 trestjärniga. Så att det betyder ju att det är ett extremt litet nålsöga. Det är väl under 0,1% utan att ta fram miniräknan som är liksom... Det är uppenbarligen extremt svårt. Ja. Och uppenbarligen eftersom vi i svensk gastronomisk historia så har ju aldrig någon haft det.
Nej. Och det är ju verkligen så här... Ja, men det är helt otroligt. Det går ju inte ens... Jag blir ju själv chockad över den nivån det. Och också allt man ätit på, så är det som, det är en helt annan level. Det är helt, så jag förstår ju att det är inte bara så här att man lyckas göra en riktigt, riktigt bra pad thai.
Nej.
Det här är liksom...
Nej, men det är ju mycket... Alltså, maten är ju drivande i det hela. Men sen är det klart att det finns andra element också som gör att helheten blir så bra som den ska bli på en 3-stjärnenivå. Så är det ju.
De här 3 gångerna, eller har ni haft, när ni har blivit utnämnda, har ni haft koll på vilka det har varit som har kontrollerat i de här kontrollanterna som kommer förbi?
Ja, inspektörerna, nej. Någon gång. Vi hade lite mer koll första året när vi bytte ju lokal 2017 och öppnade upp en ny lokal. Då kände man igen några, för att det var de högsta cheferna från Europa som var där. De har man koll på, de försöker inte ens vara hemliga. Men efter det så... Nej, alltså det är några av dem. Men pandemin har ju ställt till det för dem att inspektera så mycket som de normalt gör. Men några gånger absolut... Har man, men jag skulle säga att det är 1 av 10 kanske som man sätter. Resten har ingen aning om.
Så då handlar det om att varje gäst hela tiden ska man servera på ett 3-stjärnigt Michelin-sätt.
Ja, ja, ja. Och jag skulle säga så här. Det för mig, om man tittar på det, så är det så här. Det handlar ju inte om hur hög din högsta nivå är. Den förutsätter man är hög, utan det handlar ju snarare om hur hög är lägsta nivån. Alltså det är ju en jämnhet du letar efter. För att du kan gå på tvåstjärniga krogar och få trestjärniga rätter emellanåt. Det är ju inte där problemet sitter, utan problemet sitter ju, skulle jag säga, min egen erfarenhet. Det är ju att lägsta nivån blir för låg på de rätterna som inte är där. De kanske blir enstjärniga liksom. Så att, ja, det är ju en jämnhet.
Vad är den största utmaningen då? På att ha den här höga kvaliteten hela tiden, varje timme?
Det är ju det konstanta i liksom mitt jobb idag. Förutom att jag liksom, det kreativa. Och det handlar ju om att tyvärr komma in på jobbet och försöka hitta fel. Alltså du måste ju vara väldigt, väldigt kritisk. Och det blir ju så här att det är ju allting. Alltså, allt ifrån hur entrén ser ut till hur det ser ut på toaletten till hur det ser ut i draglådorna där vi har bestick. Så är det hela tiden, alltså, är det där trestjärnigt? Och vad man menar med det är att, är det det absolut bästa det kan vara? Alltså i allt. Och är det inte det, då är det inte tillräckligt bra. Då är det för dålig ordning på besticken i lådan. Eller då är inte skylten tillräckligt putsad utanför. Eller och så vidare. Det enkla är ju maten på ett sätt. Men det är allting runt omkring.
Kan du ge något exempel på någonting som ni har bara ändrat? Som ett hästjobb att ändra. Men bara, nej, jag stör mig på det där. Det där måste bara ändras. Vi måste ha en ny rutin eller byter ut hela skiten.
Oj, vilken svår fråga. Det är det säkert, men jag kommer inte på något så här på rak arm. Jag skulle säga att det, i början så är det ju liksom, då tar man elefantsteg. Nu är det snarare liksom att man letar, det är ju små myrsteg. Du försöker hitta en liten grej där. Och, till exempel, vi har all porslin är ju handgjort. Och då är det, vissa vill man ha en rustik look på tallriken. Och då kan man liksom inte, då kan man inte glasera porslinet. Och då kan man inte glasera porslinet på undersidan. Så att när du ställer ner det då på bordet och vi jobbar då med en exklusiv trä. Då kan det bli risper på träet. Så att då har man då som en liten miniduk under som man ställer det på med, liksom, med Franzén-loggan. Och det där stört mig lite för att jag tycker det rimmar inte exakt. Jag tycker att det borde vara ungefär ett finger till mer duk på yttersidorna för att det ska liksom se estetiskt korrekt ut. Alltså vi fick ju, de var ju handgjorda liksom. Så det var ju bara liksom kasta alla dem och börja om. Det är mer såna grejer man nu. I början är det ju såklart jättemycket grejer när du är nyöppnad. Nu jagar du ju konstant de här små jävla grejerna hela tiden. Också för att hålla personalen på tårna. Liksom att, vi är inte mätta, vi är inte nöjda. Nu jävlar. Liksom. Är det tillräckligt mjukt toalettpapper? Det finns engångstandborstar på toaletten. Alltså så här, där har vi hållit på med länge. Jag tycker att stråna är lite för hårda. Det är ungefär som att ha en medium tandborste. Och det är inte bra. Man ska ha soft tandborste. Men det finns inga producenter just nu i hela världen som tillverkar soft tandborstar på en gång. Och det där kan ju ta flera månader att reda ut och jaga engångstandborstar över hela världen.
Jag fattar, så där
är det hela tiden.
Men typ så här, man åker hiss upp till det. Man kommer in i början och till en liten reception, ja. Där det hänger lite glasfönster och hänger lite kött på sidorna här för mig.
Det är råvarukyla, ja. Ja, precis.
Råvarukyla, ja. Och sen så, är det någonting där du har jobbat också? Hissen upp, är det något du störde på hissen? Att den lät för mycket, lät för lite, belysningen i hissen? Eller har det varit så?
Det har ju varit, alltså att ställa in den där hissen med hur ljuset ska öka och minska när du åker upp och ner. hur snabbt hissen ska gå. Vi byter låtar 2-3 gånger om året upp och ner. Att de ska starta och tajma exakt vart i låten ska den liksom zooma ut och så vidare. Absolut. Men det där är, så är det allt. Det där är, it's part of the job på något sätt.
Otroligt vad detaljer.
Otroligt. Ja, det är väldigt, väldigt mycket detaljer. Det är extremt detaljstyrt.
Men känner du dig som en negativ människa då? Jag menar att ditt jobb är att klaga så här, på saker eller förbättra saker.
Ja, jag tror kanske inte att man njuter fullt ut förrän liksom just den resan är över. Då kanske man kan njuta av hur bra det var. Nu, tråkigt nog, så ja, det är klart att om inte jag ser det, vem fan ska se det? Det är ju liksom inställningen. Sen är det ju inte riktigt så, därför att det är många som varit med i 10-12 år som är en del av DNA idag, som är skitduktiga, som hjälper till och driver på de här grejerna. Men ja, jag kan tycka att det är tråkigt på det sättet att jag behöver bli den som ska försöka hitta felen hela tiden. Det gör ju de andra också, men det är liksom lite det går ut på. Alltså för att hela tiden försöka förbättra. Och det är en sak att jaga 3 stjärnor. Det är en annan sak att liksom på ett sätt försvara det. Det är jävligt lätt. Det skulle vara lätt kanske att slå till ett ro och känna att nu har tåget kommit till slutstationen. Det hade jag kanske känt om jag hade fått 3 stjärnor i Gamla stan eller i den gamla lokalen. Nu fick vi ju 3 efter ett halvår i nya lokalen, och då hade vi ju knappt skrapat på ytan, kändes det som. Så det gäller hela tiden att hitta nya grejer på något sätt som kan bli bättre. Det är allt från nya rätter till nytt porslin till nya bestick till allt möjligt. It's a never ending story. Så är det.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Jag tänkte så här, vi går in på de 3 sista frågorna. Och då går vi in på ett ledarskapstips som du skulle vilja dela med dig eller som du har fått.
Jag skulle säga att det jag alltid ställer mig själv frågande till när till exempel någon inte fungerar i organisationen eller att det kommer en chef som har problem med en anställd, så brukar jag alltid försöka vända det här mot oss själva, det vill säga 1. Har vi anställt rätt person? 2. Har personen fått rätt träning? Det kan aldrig vara den människans fel. Det är alltid vårt fel. För antingen har vi anställt fel eller så har vi tränat dem fel. Det är en rätt skön inställning att ha när man... Och komma fram till att den har fått helt rätt träning. Okej, men om vi frågar personen en fråga. Tycker du att du har fått rätt träning att utföra ditt jobb? Ja, det tycker jag. Bra, då ska inte vi jobba ihop. För du löser inte det här. Det är jätteenkelt. Man behöver aldrig bli arg. Man kan bli arg på sig själv för att man anställt fel eller inte gjort liksom researchen korrekt innan man anställer. Samtidigt är det så här, ringa CV:n eller ringa resuméer och hålla på. Jävligt mycket skit, för människor fungerar olika bra i olika miljöer. Alltså ta fotbollsvärlden. Ja, du kan köpa en fotbollsspelare för 1 miljard. Han måste göra 20 mål för oss. 6 månader senare är personen tillbaka lånad till den gamla klubben. Där funkar det jättebra, så man vet fan aldrig. Ibland får man bara chans att köra.
Men det är ju lite så också.
Ja.
Nu en sidofråga innan vi hoppar vidare på nästa fråga här. Är det någon gång, för du har ju verkligen haft alla olika möjliga gäster. Är det någon gång som du har blivit starstruck över vem som har kommit till din egen krog?
Det i så fall är det nog någon kock när man typ hade 2 stjärnor och det kom 3 stjärniga kockar för att kolla in vad man gjorde. Det var ju liksom Det var ju häftigt, för då visste man att man har gjort något. Om en trestjärnig kock sätter sig och flyger till Sverige för att äta på en tvåstjärna, då har man något intressant på gång. Så det, i så fall skulle det ha varit det, att liksom hela teamet var jävligt laddade för det liksom. Men inte någon sån här, inte någon sångare eller fotbollsspelare eller sådär. Det, nej.
Skiter om.
Nej, men alltså så här, det,
jag fattar.
Vi gör ju, man gör ju ändå ingenting annorlunda liksom.
Nej.
Sen kan man ju se på teamet att de kan tycka det är skithäftigt om det kommer någon jättekändis liksom, men en själv, jag vet inte.
Nej. Bästa tipset för att bli framgångsrik?
Det är väl egentligen tre saker, men det gärna kanske går in i det andra. Om man ska titta på dem som så här, som man känner det kommer gå bra för, då är det ju de som är sjukt seriösa och de är sjukt professionella. Alltså så här, de krökar inte ner sig dagen innan de ska in och jobba. De är dedikerade, de lägger tiden. Det kommer att bli bra på ett eller annat sätt. Kommer de nå att driva en egen trestjärnig restaurang? Nej, kanske inte. Men de kommer komma långt och de kommer försörja sig ett bra liv på den valda karriären. Om du är seriös och professionell. Men då gäller det att vara det i allt. Allt från mat, alltså som ett, återigen till sportvärlden, alltså ät rätt, sov rätt, gör rätt saker. Och framförallt var beredd på att du kommer lägga ner sjukt mycket tid på det här, om du ska bli riktigt bra.
Och vad har du för tankar kring motgångar då? För att i en sån här resa så är det ju också mer motgångar än framgångar.
Ja, det är det. Men jag skulle säga att hemligheten för min sida har varit, det är att, att hitta något sätt att vända motgångarna till att göra någonting bättre. Typexemplet är, vi drev en tvåstjärnig restaurang i Gamla stan som gjorde miljonvinster, fullbokade hela tiden. Målet var att bli först i Norden med tre stjärnor. Sen 2015 tror jag det är, då blir en restaurang i Danmark och en i Oslo blir tilldelade tre stjärnor, vi får det inte. Och då går jag in till kontoret till min vd och säger så här, vi måste vända på det här. Det här måste vara det bästa som har hänt den här restaurangen. Jaha, vad menar du? Så här, nej, men alltså, vi kommer inte få tre stjärnor i den här lokalen. Vi måste byta lokal. Och han säger, är du sjuk i huvudet? Vi tjänar ju massa pengar, det är fullt. Fortsätt gneta nu. Nej, det här kommer inte gå. Och med facit i hand nu. Vi stängde restaurangen. Vi spenderade en förmögenhet. Vi byggde om, vi öppnade upp. Vi var försenade, det var ett helvete. Men att byta lokal är det bästa som har hänt Franzén-gruppen, hela gruppen, inklusive såklart restaurang Franzén i sig. Men hade det hänt om jag hade blivit först med tre stjärnor i Gamla stan? Nej. Så att man måste orka hitta energi i motgången. Man måste hitta något att fucka på istället. Att, så här, att det blir ett jävla namn av det.
Superintressant att höra på. Och tack så hemskt mycket att du kom hit och delade med dig.
Går, tack för att jag fick komma.
Går det på något sätt att komma i kontakt med dig om man vill? Eller några här? Kan man få ditt nummer så man kan messa dig och få bra bord för 12? Ja,
absolut. Nej, men det är bara att hänga på låset.
Häng på låset, koppla upp 10 datorer. In och klicka på alla samtidigt.
Yes.
Och så eventuellt så har du möjlighet att få testa. Men stort tack att du kom hit. Jag hoppas vi ses någon dag på Franzén.
Det hoppas jag också.
Jag kommer garanterat att komma tillbaka.
Ja, vad roligt.
Stort tack att du kom hit, Björn Franzén.
Tack.
Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee, and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.